Vi har ju hunnit fram till Romarbrevet 12 och därmed också den praktiska delen av detta fantastiskt lärorika brev. Och sist vi var samlade omkring detta brev så talade vi alltså om de andliga nådegåvorna som finns nedlagda hos varje lem i Kristi kropp, precis som det är med din och min kropp. Varje lem har sin givna funktion. Och vi hann beskriva de flesta av dessa nådegåvor som finns med här. Jag bara hade ett par kvar som jag ska nämna innan jag går in på vers 9 till och med 21 som vi idag ska mera behandla. Men det står alltså i Romarbrevet 12 och vers 8. Den som delar ut gåvor, han gör det med gott hjärta. Tydligen finns det en andlig nådegåva som består i förmågan att med glädje och på ett generöst sätt ge av sitt eget till Guds verk och till hjälpbehövande människor. Naturligtvis är vi alla med att ge och skulle kännetecknas av generöst givande allesammans. Men det är faktiskt så att det finns vissa människor som har sin största glädje i att få ge. Det är underbart tjusigt att se detta. Denna generositet, de letar ständigt efter tillfällen där de kan få vara med och ge generöst och frivilligt av sitt eget och gör det med glädje. Det verkar som det finns en speciell sådan gåva och den verkar ha varit väldigt markant i församlingen i Makedonien, står det i andra Korinthierbrevet 8. Ty om Makedoniens församlingar heter det att fastän de hade varit prövade av svår nöd har deras överflödande glädje mitt under deras djupa fattigdom så flödat över att de av gott hjärta har givit rikliga gåvor. Fast de var fattiga så gav de, inte bara efter sin förmåga utan över sin förmåga, rikliga gåvor. Självmant, står det. Mycket enträget bad man att få vara med om ynnesten att ge åt understödet åt de heliga som led hungersnöd borta i Judén. Den som har den här gåvan, han ska bruka den med odelat och gott hjärta, står det. Med gott hjärta. Den som delar ut gåvor, han gör det med gott hjärta, utan baktankar på att han ska på något sätt få någonting igen eller åtnjuta någon förmån av att han nu ger. Vi vet ju att i Gamla testamentet fanns det en lag om tiondegivandet. Den är inte återgiven som en princip i Nya testamentet, utan där är det lika som vi ska ge generöst, uppoffrande, och den fria kärleken ska styra vårt givande. Och om det är fallet så blir givandet större än det någonsin var under Gamla testamentets tid. Sedan står det också en gåva: om någon är satt till föreståndare så vara han det med nit. Det här är frågan om gåvan att förestå eller administrera. Förmågan att organisera ett arbete, att leda en församling praktiskt mot bestämda mål. Att få saker och ting utförda och få det utfört genom andra människor. Att ha förmågan att kunna delegera och ge ansvar till andra. Och den här gåvan är inte så att alltid pastorn är i besittning utav. Det är mycket uppenbart, åtminstone i mitt fall. Men det är en gåva som kommer till stort bruk i församlingen, i dess praktiska liv, i kyrkans ekonomiska liv till exempel, i byggnadsprojekt som man måste sätta sig ner och organisera och planera, när det gäller att organisera samlingar, utflykter, läger, vad har du, allt möjligt sådant. Behövs det den här gåvan och den här lusten att vilja vara med och organisera och leda det mot ett bestämt mål? Om du vill studera en person med den gåvan så gå till Nehemja bok, ska du se att där kommer denna gåva till uttryck på ett mycket praktiskt, konkret sätt. Också Josef i Egypten var ju någonting av administratör. Den som har den här gåvan, han ska bruka den med nit och göra det med iver. Och så till sist i den här listan: den som har gåvan att öva barmhärtighet, han gör det med glädje. Och jag har definierat den här gåvan som förmågan, alltså en gudagiven förmåga, att på ett särskilt sätt ta sig an sådana som av olika anledningar är i behov av hjälp. Jag tror det är samma gåva som i 1 Korinthierbrevet 12 benämnes som gåvan att ta sig an det hjälplösa. Det kan innebära att besöka sjuka, hjälpa handikappade, arbeta med utslagna, ta sig an ensamma människor, bjuda hem människor till sitt hem, kanske bara en sån enkel gest som kyrkkaffe. Det finns i församlingen denna gåva, och jag har sett den i många fall, och jag är mycket tacksam för att den finns där. Det sker liksom bakom kulisserna ofta, ni vet, det här syns ju inte i möten alltid, den här gåvan kommer inte till uttryck i en sån här gudstjänst. Men den finns där, på sjukrummen, på vardagarna, ute i hemmen. Det finns människor i den här församlingen som ser som sin stora uppgift att bara gå omkring och besöka sjuka. Och de sysselsätter sig nästan inte med någonting annat under veckan än att ständigt vara på väg till någon sjuk, till någon ensam. Tänk vilken underbar gåva det här är. Jesus har ju gett oss uppmaningen allihop förresten, genom liknelsen med den barmhärtige samariten. Gå ni och gör likadant, sa han. Men den som har den här gåvan, alltså uppmanad att bruka den med glädje. Och det är nog väldigt viktigt, annars kanske människan som så att säga kommer i åtnjutande av din barmhärtighet, om hon känner att du är besvärad av att hjälpa henne, så blir det ingen verklig glädje för henne. Men om hon ser att du gör det av glädje, så blir det en dubbel lättnad för henne, att du finner behag i att betjäna henne, att hjälpa henne på olika sätt, att möta hennes behov. Vilken tröst det innebär för en sån människa. Och vet ni, den här gåvan skulle vi dock bedja om, tror jag, mycket ivrigt att få lite mer utav. För det finns många, många, många ensamma människor i vår stad, här i Annedal. Vi vet att sommartiden nu kommer, och att åldringarna, pensionärerna som inte kan åka ut till sina sommarstugor, de blir dubbelt ensamma. Och vi vet att i vårt land självmordsstatistiken, kurva, den stiger för pensionärer under sommartid. Så ensamma känner man sig. De sitter i sina lägenheter här, många, på sina ålderdomshem, vårdhem och så vidare, och kanske aldrig får ett besök, kanske veckor går. Och många sjuka på våra sjukhus ligger där besökstid efter besökstid och ser hur blommor ställs på borden på patienternas bord bredvid. Men de får aldrig en blomma. Och vi borde tänka på detta, vilken uppgift vi har som kristna, att kanske bara gå och besöka dem som aldrig får besök och skapa kontakter på det viset. Det finns stort utrymme för den här gåvan i vår tid, inte bara i Guds församling utan i samhället i stort, oerhört stort utrymme. Och nu ska ni se, precis som i 1 Korinthierbrevet, när Paulus där i det 12:e kapitlet har givit en sån detaljerad beskrivning av nådegåvorna, så stannar han likasom upp och ger oss en övermåttan härlig väg, kärlekens väg. Och så förklarar han, det spelar ingen roll om ni har alla nådegåvor, om ni skulle besitta de största och märkvärdigaste gåvorna, men inte har kärlek, då är det ingen vinst med det hela. Utan kärlek, och jag säger kärlek till den lokala församlingen och kärlek till människorna i församlingen, så har bruket av de andliga nådegåvorna inget som helst värde. De är till ingen nytta, hur begåvad du än må vara i olika avseenden, om du saknar kärlek till dem som sitter här idag, dina trossyskon i den lokala församlingen, så bär du dina gåvor förgäves. Och det är lika som Paulus också här i Romarbrevet 12 vill avbryta nu uppräknandet av andliga nådegåvor med att säga, men er kärlek, den måste vara utan skrymtan. Och så visar han oss på den äkta kärlekens konsekvenser. Det måste finnas en äkta kärlek bakom, en kärlek till församlingen, för att nådegåvorna ska komma till sin rätta plats och till sin rätta funktion. Och i verserna som följer nu så beskriver han den äkta kärlekens konsekvenser i förhållande till våra trossyskon, i förhållande till människor i allmänhet och i förhållande till ovänner till och med. Och huvudregeln har vi i vers 9. Er kärlek vare utan skrymtan. Utan skrymtan. Det vill säga, den ska vara uppriktig, den ska inte vara tillgjord. Den ska vara sann, den ska vara oskrymtad. Och den tar sig väldigt tjusiga uttryck, en sådan här uppriktig kärlek. När vi ska se på de här verserna nu, så är det precis som att se på en diamant som har många ytor, ni vet. Den gnistrar när man vrider på den, och de olika ytorna gnistrar som en juvel. Och det är precis så med kärleken. Vi kommer att se många olika uttryckssätt för kärleken. Och varje sida av denna diamant har sin glans. Den äkta kärleken, för det första i vers 9, den avskyr det onda. Den avskyr det onda. Vidare, den älskar det goda. Den är snar att uppskatta andra. Den är tjänstvillig. Den är glad i hoppet, tålig i bedrövelsen, uthållig i bönen. Den är generös mot andra. Den är gästvänlig, står det. Den är inte hemgirig. Den lönar inte gott med ont. Utan den lönar ont med gott. Den är fridsam. Och så vidare. Låt oss se på detta med att den äkta kärleken avskyr det onda. Det är alltså inte bara så att om man älskar, man är tolerant mot allting. Ibland har vi en felaktig uppfattning av kärlek och tror att om jag verkligen älskar någon, då är jag tolerant i det mesta. Då förhåller jag mig kanske neutral och tiger när någonting inte är som det ska. Men så beskriver inte Bibeln den äkta kärleken, utan den säger den äkta kärleken, den avskyr det onda. Den som älskar Gud måste hata det som Gud hatar. Amos säger: hata vad ont är och älska vad gott är, och håll rätten vid makt i porten. Psalm 97:10: ni som älskar Herren, hata det onda. En älskande kristen måste kunna hata. Det låter paradoxalt, va? Men Ordspråksboken ger oss en liten lista också i det sjätte kapitlet. 6 ting är det som Herren hatar. Ja, 7 ting är då styggelser för hans själ. Några exempel: stolta ögon, en lögnaktig tunga, händer som utgjuta oskyldigt blod, ett hjärta som hopsmider fördärvliga anslag, den som befrämjar lögn genom falsk vittnesbörd, och så vidare. Sådant hatar Gud. Om du har en äkta kärlek, så känner du avsky för sådant, utan att känna avsky för personen som utför detta. Sann och äkta kärlek känner stark avsky för det onda och drar sig heller inte för att höja varningens och tillrättavisningens finger var helst den sanna kärleken ser uttryck för det onda eller upptäcker det onda, om det också sker i en medkristen väns liv. Den äkta kärleken är alltså inte samma sak som tolerans i alla avseenden. Den tar bestämt avstånd ifrån det som är fel. Du har säkert hört talas om väckelseevangelisten Moody och hans sångare Senki, som i början på detta århundrade hade stora väckelseserier, särskilt borta i Amerika men utöver världen. Det berättas om dem att vid ett tillfälle åkte taxi tillsammans till ett möte och satte bak i taxibilen, och taxichauffören ville naturligtvis göras lite rolig, så han drog en historia. Men den historien var inte av det slag som en kristen borde skratta åt. Det var en ganska smutsig historia. Men mera av artighet så fick i alla fall Senki till ett skratt och ett fladd, medan Moody satt alldeles tyst. Och när man kom fram till kyrkan där man skulle ha mötet, så tog Moody och trängde upp Senki i ett hörn avsides och tillrättavisade honom skarpt för att han hade nedlåtit sig och skrattat åt denna billiga historia. Och mina vänner, det var ett uttryck för sann och äkta kärlek hos Moody till sin sångarevangelist Senki. Men samtidigt med detta avståndstagande ifrån det onda, så står det att vi ska hålla fast vid det goda. Håll fast vid det goda. Ta avstånd från det onda hos din broder, men håll fast vid det goda hos honom. Lika ivrigt som du tar avstånd från det onda, lika ivrigt ska du hålla fast vid det goda. För det finns ju där också, eller hur? Och i broderskärleken, vers 10, i broderskärleken till varandra, älska varandra av hjärtat. Du ser, i vers 9 är det agape-kärleken ifrån grekiskan, den kärlek som mera har sin grund i viljan. Men när vi kommer till vers 10 så handlar det om broderlig kärlek, Philadelphia. Det är vad det heter på grekiska. Och det är mera en tillgiven, känslomässig kärlek det är frågan om. Och Paulus vill liksom säga, kom ihåg att ni är ju bundna till varandra av familjeband. Ni tillhör ju samma familj. Så älska också då varandra så som ni vore verkligen syskon. Ja, fysiska syskon. Älska varandra så som vore ni syskon i köttet. Resultatet blir då, säger han, eller borde bli, att ingen söker sin egen ära, utan, som det står, att vi istället blir ivriga att överträffa varandra i inbördes hedersbevisning. Om syskonkärleken i församlingen är tillgiven, så blir följden lätt det tjusiga förhållandet att var och en av oss vill lika som vara först med att bevisa den andra heder och uppskattning. Tänk vilken befrielse det ligger i det här, hörni. Att istället för att självständigt vara ute med hoven och få lite tillskott till sin dåliga självkänsla, eller försöka förhöja den med eventuella komplimanger, istället för att vara ute och söka efter beröm från andra, att istället för att vara ivrig att visa uppskattning och uppmärksamhet och artighet och respekt och mot andra. Vilken befrielse det ligger i det här. Ja, det grekiska verbet, det är mycket starkt här. Det betyder gå före eller var först i när det gäller att bevisa andra uppskattning. Tävla om att vara först, är det nästan som Paulus vill säga. Kom ihåg att även i den skröpplige och svage medbroder bor ju Kristus. Kristus själv hedrar din kristne medbroder, medsyster, med sin personliga närvaro och sitt inneboende. Skulle då inte jag ära min broder och min syster som är ett tempel åt den helige ande? Den äkta kärleken, den finner faktiskt behag i att sätta andra framför sig själv utan någon känsla av avund eller prestigeförlust. Den känner behag i att andra blir upphöjda och den gläder sig över det. Den söker inte sitt, den äkta kärleken. Den saknar prestigetänkande. Den vet inte vad det är. Den är helt fri från prestige. Vilken lättnad. Vad befriande att få äga en äkta kärlek. Vers 11. Var inte tröga när det gäller nit. Bibeln förkunnar. När det gäller de gåvor som Gud har givit er, var inte tröga när det gäller att använda dessa. Gud vill inte veta av någon dagdrivar kristendom som går med händerna i fickorna och kverulerar över att det är så illa ställt och att inte jag blir uppskattad som jag borde bli och det finns ingen plats för mig. Du borde skämmas, säger Herren. Jag har begåvat dig för tjänst och du borde vara ivrig i att hitta din plats i församlingen. Gud finner inget behag i lättja. Gud finner inget behag i håglöshet eller försumlighet. Inte ens när det gäller ditt civila jobb naturligtvis. Det förväntar sig Herren att du sköter omsorgsfullt och noggrant. Och ännu mer när det gäller din uppgift i församlingen. Att du är plikttrogen. Att du visar nit, omsorg och uthållighet. Var inte tröga när det gäller liv, när det gäller nit. Kom loss lätt. Ställ upp för Herren. Den äkta kärleken vet ju inte av några halvmesyrer. Äkta kärlek, den drar sig inte, vet ni. Det ska vara äkta rosor och inga annat. Inga halvmesyrer. Den är frikostig och generös. I liknelsen om de anförtrodda punden så berättar Jesus om de här tre tjänarna och om den tjänaren som grävde ner sitt enda pund. Han får höra från sin herre, du onde och late tjänare, lat. Hoppas inte Gud tycker du och jag är lat i den tjänst han har för oss. Vi har ju blivit uppmanade att tjäna våra jordiska herrar som tjänade vi Herren i våra profana uppgifter som lärare, som lokförare. Det är min stora dröm nämligen. Som, ja, vad ni nu är för någonting. Att vara nitiska där. Att komma i tid till jobbet. Att sköta sitt jobb. Varför då? Inte för att vara människor till behag. Inte med ögontjänst. Utan för, av hjärtat står det. Så som tjänaren i Herren. Med vad helst ni gör. Och det borde ge oss en motivation att sköta vårt jobb väl. En del är så nitiska i början när man sätter sig för att göra någonting, till exempel i församlingen. Men efter ett par, tre veckor så där så är det tydligen inte lika roligt längre. Man har inte tid, det blir för jobbigt. Och i dessa människors liv blir ingenting riktigt färdigt. Man börjar men så springer man ifrån. Och ger upp. Men Herren är ju värd vår nitiska tjänst. Och därför så slutar den här versen med uttrycken: var brinnande i anden, tjäna Herren. Den äkta kärleken driver oss att vara nitiska i våra kristna förpliktelser. Och det här uttrycket, var brinnande i anden, det älskar jag. Och vad jag längtar efter. Jag tänkte så här igår. Om Herren skulle fråga mig någonting, vad önskar du dig, Roland? Så skulle jag vilja svara: att få vara brinnande i anden. Att få vara brinnande i anden. Vad är detta? Jo, det är ett nit som är fött och underhållet av den helige ande. Det är ingen känslomässig, mänsklig inspirationslusta man plötsligt känner. Utan det är ett nit tänt av den heliga ande. Ett sådant nit som inte ger vika när motståndet kommer. Utan faktiskt tvärtom. Den människa som är brinnande i anden, hon blir ännu mer brinnande när motståndet kommer. Märkvärdigt. Andens nit stärks genom arbete och kamp. Apollos var en jude från Alexandria i Egypten. Det står att han var en lärd man, mycket förfaren i skrifterna. Och så blev han undervisad om Herrens väg. Och han blev brinnande i anden, står det. Och han undervisade om Herrens väg och talade brinnande i anden. Grundligt om Jesus. Det skulle ha varit underbart att få höra Apollos. Med en människa med så stor kunskap i skrifterna. Förkunna brinnande i anden. Vi har allt för många döda teologer som har kunskap så huvudet håller på att spricka på dem. Men saknar evangelistens brinnande kärlek och hjärta. Men tänk vad tjusigt när detta förenas. En grundlig kunskap i Guds ord med ett brinnande hjärta. Det är någonting att eftersträva och åtrå. Tyvärr så är nog det säkraste kännetecknet på oäkta kärlek den där kalla, lite artiga visserligen, men ofta så okänsliga och formella sättet som vi behandlar varandra på. God dag, god dag. God dag, god dag. Varför kan vi inte trycka till och säga vad skönt att se dig? Och försöka mena det. Visa lite äkta kärlek. Lite värme. Och inte vara svenskar i allmänhet. Den helige ande vill att vi ska vara brinnande i anden. Och att det kommer ut i våra händer och syns i våra ögon. Den där gnistan, du vet. Må Gud få tända den hos dig och hos mig. Den äkta kärleken, den har energi. Den har värme. Hur blir man då brinnande i anden? Ja, jag vet ett ställe i skriften där det står om två lärjungar som gick med händerna i byxfickorna och var väldigt bedrövade. För den där Jesus som de hade satt så mycket hopp till, han har gått och dött för dem. Visserligen kom kvinnor och sa att graven var tom, men sånt kan man ju inte tro på. Och så kommer Jesus själv på vägen. Och vet du vad han gör? Han uttyder skrifterna för dem. Och det börjar tända till i deras hjärtan. Så när de senare satt vid bordet på kvällen så säger de: var inte våra hjärtan brinnande i oss när han talade med oss på vägen och uttyder skrifterna för oss. Så vitt jag förstår så blir våra hjärtan brinnande av bibelordet. När den helige ande får verka på våra hjärtan genom ordet. Så ordet och anden är vägen till att få brinnande hjärtan. Det har jag i alla fall Guds ords bevis på. Jag har själv upplevt det många gånger. Visst kan det kännas dött och tråkigt att läsa Bibeln många gånger. Men ändå så är det vägen att bli brinnande i anden. När ordet blir levande, det tänder till. Och så står det: tjäna Herren. Paulus markerar än en gång: ha en tjänarattityd, var ödmjuka. Se på dig själv som en tjänare. Du har inte så svårt att bevisa andra uppskattning. Var glada i hoppet. När det gäller hoppet så har vi orsak att vara glada, vers 12. Det kristna hoppet befordrar glädje. Era hjärtan var inte oroliga, det försagda, sa Jesus. Tro på Gud, tro också på mig. Visst ska jag gå bort, men jag ska komma tillbaka. För jag vill att det jag är, det ska också ni vara. Men under tiden kan ni bli bedrövade, vers 12. När det gäller bedrövelsen och lidandet, var tåliga. Den äkta kärleken är tålig i bedrövelsen. När det gäller bönen, vers 12, var uthålliga. Vad skönt att han säger det. För det betyder att uthållighet behövs i bönen. Och jag som trodde att jag var så dålig bedjare, och så säger vi in, var uthållig. Det är lika som Gud räknar med att det ska vara jobbigt att bedja, att det ska vara påkostnad, att det ska kräva uthållighet. Och vi har många, många ställen som talar om detta. Efeserbrevet 6 tycker jag kan få nämna. När han har räknat upp hela denna vapenrustning, så säger han i vers 18: gör detta under ständig åkallan och bön, så att ni alltjämt beder i anden och vakar under ständig uthållighet och ständig bön för alla de heliga. Bön kräver uthållighet. Det är ett arbete. Vers 13. Nu kommer vi till ännu mer praktiska uttryck för den äkta kärleken. Där står det: tag del i de heligas behov. Var angelägna om att bevisa gästvänlighet. Du ser, älskande hjärtan och öppna plånböcker går hand i hand. Älskande hjärtan och öppna hem går hand i hand. Den äkta kärleken tar sig praktiska uttryck. Det går inte att säga: gå och kläd dig, Gud välsigne dig, till den frysande brodern. Det går inte att säga: gå och ät och bli mätt, till den som hungrar. Den äkta kärleken handlar. Det stannar inte vid tungans bekännelse, jag älskar dig, utan det går ut i händer och fötter, till praktiska handlingar. Den äkta kärleken delar med sig av sina tillgångar till sådana som lider nöd. Så var det i den tidiga kristna församlingen. De som hade mycket, de sålde till och med sina jordagods för att få pengar att ge till dem som hade det svårt att vara fattiga. Enligt Nya testamentet så är syftet med inkomsten som vi förvärvar genom vårt arbete inte att ackumulera rikedom, utan syftet är att vi ska tjäna pengar för att ge, för att kunna ge åt andra. Den som stjäler, han stjäl icke mer, utan arbetar med sina händer. Varför då? För att han ska kunna få något, inte bara att försörja sig själv, utan också att ge åt andra. Vilken glädje! Och det finns många behov i den här församlingen. Kanske inte av finansiell, ekonomisk art i vårt samhälle, men idag finns många behov representerade här. Kanske på den bänk du sitter. Om inte ekonomiska, det kan vara det, och då borde vi vara beredda att hjälpa till. Men kanske emotionella behov, psykiska, sociala behov. Kanske nästa uppmaning skulle behöva komma till stånd lite mer i praktiken. Var gästvänliga mot varandra. Jag var angelägna om att bevisa gästvänlighet. Alla har vi ett hem, mer eller mindre stort, och det skulle användas för Herrens räkning. Upplåt gärna ditt hem för andra. Den tidiga kristna församlingen, där såg de kristna på sig själva som en stor familj, en enda stor kropp, om också spridd ut över romarriket. Man bodde likasom som främlingar bland folken. Och det fick denna praktiska tillämpning, att så fort en kristen var på resa till någon ort, så fanns det alltid ett öppet hem för honom, till vilken stad han än kom, bland de kristna i den staden. Så en av kristendomens motståndare på den tiden har sagt: de kristna, de älskar ju varandra redan innan de känner varandra. Och det var ju särskilt angeläget under förföljelsetider, när man kom med andan i halsen likasom, att det fanns kristna syskon som öppnade sina hem, ibland för hela familjer. Och denna gästvänlighet är så tjusig, och den ger så mycket till den som öppnar sitt hem. Och jag har märkt att jag är ute och reser en del, och ofta är det människor som har för vana att öppna sina hem, som gör det också för predikanter och andra. Jag bodde i ett hem de nätterna innan denna. Vi bodde 5 stycken i ett hem.
Och vi trängdes, men det var en hjärtlig atmosfär. Det var denna önskan att få dela med sig. Denna generositet. Medan andra stiger in och låser sina två lås och är ensam trots att det finns tre rum och kök. Och gå miste om så mycket glädje. Att vara gästvänlig, det betyder inte att bjuda hem släkten lite då och då och de bästa vännerna och umgås. Det kan väl vem som helst göra. Att vara gästvänlig i Bibelns bemärkelse, det betyder att älska främlingar. Att älska främlingar och gärna se dem i sitt hem. Bjuda på en kopp kaffe, en liten måltid. Behövs ingen märkvärdig. Men när du öppnar ditt hem, då bjuder du faktiskt på någonting av dig själv. Och därför kostar det på lite grann. Men när du väl börjar göra det, så får du vänner för livet. Ja, Hebreerbrevet 13 säger, somliga av er har fått riktiga änglar till gäster. Tänk, du kanske har gått miste om mycket. Vilken glädje. Och vi har många främlingar i vår stad. Tänk på alla invandrare som aldrig har sett ett svenskt hem inifrån. Bara de vackra gräsmattorna och rabatterna utanför som det går och vattnar. Men de har aldrig fått komma in. Tänk om vi skulle öppna våra hem och visa att det är för att vi är kristna och har Guds kärlek boende i våra hjärtan, så är våra dörrar öppna. Välkomna. Var angelägna om att bevisa gästvänlighet. Och Petrus säger, var gästvänliga mot varandra utan knot. Vi behöver det för våra kretsmöten, för ensamma människor. Vi behöver fosterhem. Vet du om att sociala myndigheter har vädjat till vår församling? Det är för att de har så svårt att hitta hem i samhället som vill ta hand om en stackars pojke som har kommit snett i livet. Tänk att få komma och bo i ett kristet hem under några månader. Det kanske skulle rädda hela hans framtid. Och som han vädjar till oss. Och så vädjar jag till er. Ställ dig inför möjligheten att tjäna Gud och tjäna samhället på detta fina sätt. Lite till. Vers 14. Välsigna dem som förföljer er. Välsigna och förbanna inte. Nu kommer han in på den äkta kärlekens konsekvenser när det gäller vår relation till ovänner eller till sådana som uppträder som ovänner och vill oss ont. Den äkta kärleken, den förbannar inte när den förorättas. Den välsignar. När Jesus spikas fast på korset, så säger han, Fader förlåt dem, för de vet inte vad de gör. När Stefanus träffas av den ena stenen efter den andra från bödlarna som stenade honom utanför Jerusalems mur, så beder han under det han faller ner på sina knän och ropar, Herre, tillräkna dem inte denna missgärning. Den äkta kärleken, den vädjar till Fadern om misskund för de största av alla brott. Paulus är likadant. Han säger vid tillfälle, vi är förföljda, vi är smädade, men vi välsignar tillbaka. Och du hör honom aldrig ondgöra sig över att han sitter i fängelse och uppbåda de kristna att gå ut och demonstrera mot detta orättfärdiga samhälle. Nej, han beder för konung och överhet, välsigna dem här, låt dem se din härlighet, förlåt dem. Petrus säger, vedergäll inte ont med ont, inte smädelse med smädelse. När Jesus blev smädad, smädade han inte igen, utan överlämnade domen åt honom som dömer rättvist. Förbanna inte, utan välsigna. Välsigna betyder att önska en människa gott, att önska henne gott. Istället för att tala illa om din omöjlige chef, om din hemske granne, släkting, medmänniska, bed för honom, henne. Det är det bästa botmedlet faktiskt, att få bitterheten att försvinna förresten. Jag hörde berättas när jag var i Sydkorea för många år sedan om Dr. Kim, som när kommunistiska invasionen ägde rum i början på 50-talet ifrån norr, var pastor i en liten stad. När han låg och sov där på natten, så kommer fienderna in i hans hus, rycker upp dem ur sängen och för ut dem i skogen. Han ser själv hur man avrättar hans hustru, hur man slår ner hans svärfar till döds, och så var det hans tur. Men man lyckades inte ta riktigt död på honom, utan han vaknade upp senare på natten och flydde upp i bergen. Och naturligtvis full utav hat och bitterhet. Och i flera veckor så höll han sig gömd där uppe i bergen och gick och andades hatlust. emot dessa bödlar som tagit död på hans familj. Och det är mänskligt. Men så kommer man att tänka på Jesu ord: bed för dem som förföljer er. Och det stod ner som en blixt hos honom hur han gick där och hyste hat istället för kärlek. Men han kunde inte älska. Men i lydnad för Guds ord så började han röra sina läppar i bön för bödlarna och bad för dessa människor som hade dödat hans familj. Och vet du vad som hände? Plötsligt så var den helige ande där och tog hand om hans hjärta och brände till så att han fick verklig kärlek till bödlarna nere i byn. Och går ner i byn och knackar på dörren till den person som själv hade lett avrättningen. Och när han öppnar dörren så håller han på att få en chock över att se att Dr. Kim fortfarande var vid livet förstås. Och den är Dr. Kim bara säger: ja, ni får göra med mig vad ni vill, men jag har kommit hit för att tala om att Jesus Kristus älskar också dig. Och denne man blev helt nedbruten av denna kärlek som bevisades honom från den som han hade handlat så ont emot. Han tog in honom, gömde honom i en garderob för att inte de andra kommunisterna skulle få veta detta. Men han var själv ledaren och han kom till tro och fler kom till tro. Och så bildades en liten församling av dem som hade varit denne kristne mans fiender. Det ser du. Bed för dem som förföljer. Välsigna, förbanna inte. Och därmed så kan vi också ta med de sista verserna här och hoppa över en del. Vedergäll ingen med ont för ont. Vinnlägg er om vad som är gott inför var man. Hämnas icke er själva. Det är Guds sak att sköta om den sidan. När den kristne hämnas, då överträder han sina befogenheter. Gud har reserverat den saken för sig själv. Det är Guds angelägenhet och inte vår. Kärleken hämnas inte. Den avundas inte. Den söker inte sitt. Den förhäver sig inte. Den upplåses inte. Därför så står det här också: håll dig inte själv för klok. Det är väldigt bra, för den som är högmodig och stolt, han förhindrar enheten i Guds församling. Och därför så säger Paulus egentligen: öva dig i att umgås med vanliga människor som kanske inte har din utbildningsnivå eller din fantastiska bakgrund. Men öva dig att umgås med de enkla bland folket. Det är farligt med kotterier där de som känner gemenskapen på grund av liknande utbildning och annat håller sig samman och andra får hålla sig för sig och några blir ensamma. Icke så i Guds församling. Ni stolta, kom ner på jorden ett tag. Umgås och lär er att umgås med vanliga människor i ödmjuk tjänande för varandra. Jesus blev ju kritiserad, vet du, för att han umgicks med samhällets avskumsyndare och publikaner. Fariserna rynkade på näsan, men han umgicks gärna med dem, låg till bords med dem, även om han blev kritiserad. Är det någon risk för att du och jag blir kritiserad för att vi umgås med sådana människor? Eller anser vi oss för fina för det? Var inte självkloka. Lyssna till församlingen. Var beredd att lyssna till andra. Förakta aldrig församlingens röst. De sista verserna till sist. När det står: löna ont med gott, så är det gudomligt. Någon har sagt att löna gott med gott, att löna gott med gott, det kan vara mänskligt. Och att löna ont med ont, också mänskligt. Att löna gott med ont är djävulskt. Men att löna ont med gott, det är gudomligt. Och det vi kallar det till. Det vi kallar det till. Och för en kristen innebär det nederlag att ge hårda och stickande svar på elakt tilltal. Du må tycka att du inregistrerade en fin hämnd, men egentligen var det ett tragiskt nederlag när du svarade med samma mynt. Det är inte ditt ansvar vad andra gör emot dig, men du är ansvarig att hålla frid med alla så långt som på dig beror. Var snar till försoning. Visst finns det konflikter som inte du och jag rår för. Men den kristne ska aldrig söka konflikter. Om du befinner dig i konflikt med andra, så må du se till att det inte beror på dig att konflikten inte är löst. Så länge du inte behöver göra avkall på din tro, ska du fara efter frid med alla människor. Kärleken är tålig och mild. Det står: om din ovän är hungrig, så giv honom att äta. Om han är törstig, så giv honom att dricka. Ty därigenom samlar du glödande kol på hans huvud. Vad betyder nu detta ordspråk som är hämtat från ordspråksboken? Att samla glödande kol på huvudet, det är naturligtvis ett bildligt uttryck för att beskriva den känsla som en människa upplever när hon har gjort dig någonting ont, och så kommer du och är god mot henne istället. Den där känslan av tärande skam. Usch, vad obehagligt. Och det är det bästa sättet att få slut på det onda. Det bästa sättet att få slut på det onda, det är ju inte att hämnas, va? Utan det är att löna ont med gott. Det kan till och med samverka till att människan får samvetskval och börjar kanske till och med söka förlåtelse och försoning och bli botfärdig och ångerfull. Tänk att vi har fått oss uppdraget att övervinna det onda med det goda. Inte världens medel alltså. Om vi bara hämnas det onda som görs oss, vad är det då som skiljer oss från andra människor? Då visar vi att vi har låtit oss övervinnas av det onda. Men kärlekens väg är alltid den starkaste. Ordspråksboken 15:1: ett mjukt svar stillar vrede, men ett hårt ord kommer harm och stad. Så annorlunda vår värld skulle se ut om den äkta kärleken finge gripa oss lite mer. Men det är ju ingenting Gud har förväntat sig ska kunna hända i egen kraft. Och därför, mina vänner, än en gång, Romarbrevet 12 kommer efter Romarbrevet 6, 7 och 8, där Bibeln har förklarat för oss att vår gamla människa är korsfäst och död med Kristus, och vi har fått stått upp till ett nytt liv, ett uppståndelseliv med den helige andes inneboende. Och därför så har vi fått vad vi behöver för att kunna leva detta annorlunda liv. Vår möjlighet att vandra i Kristus och i hans uppståndelseliv, burna av den helige ande, vars främsta frukt är kärlek. Kärlek. Min vän, äger du den kärleken? Nej, inte av naturen. Jag vet. Jag äger den inte av naturen. Men jag har varit med ibland om dessa sällsamma stunder då jag har känt att jag funnit behag i att berömma andra. Då jag har funnit glädje i att löna gott, att löna ont med gott. Då jag har funnit avslappnad befrielse i att inte behöva kämpa för egen prestige, utan gärna se att andra så att säga kommer före mig. Vilket underbart liv att leva. Och det är precis som vi sjöng i sången, att det måste börja med Guds kärlek. Du måste få uppleva den naturligtvis. Det är källan till denna kärlek.